En podcast från Aftonbladet.
I veckans Aftonbladet Krim berättar vi om en mycket ovanlig bedrägerihistoria där en ung tjej tros ha lurat sin bästa vän på miljontals kronor. Den bedragna bästisen ska hela tiden ha trott att pengarna gick till en kriminell man med namnet Omar, men istället ska hennes besparingar ha gått till skor, smink, fika och en kontantinsats som var tänkt att användas till att köpa en lägenhet. I avsnittet vänder vi också blicken mot Iran och pratar om situationen för Rawa Majid som tros befinna sig i landet. Hur påverkas han av kriget och hur stor är risken att Iran nu använder honom för att utföra dåd i Sverige? Det och mer i dagens Aftonbladet Krim med Marcus Ulfsand och Beri Sangana. Hej och välkomna till veckans Aftonbladet Krim. I den här veckans avsnitt ska vi avhandla två historier. Med mig idag har jag Beri Sangana. Hej och välkommen.
Hej Marcus.
Jag tänker att vi ska ju prata som sagt om två olika historier. Den ena, den handlar om ett rätt spektakulärt bedrägerifall, eller hur?
Ja, det får man verkligen säga.
Och vi återkommer till det senare i programmet. Men först här i avsnittet så ska vi vända blicken mot Iran. Och vissa av er som lyssnar kanske undrar vad har egentligen Iran för plats i en krimpodd, men vi tänkte specifikt prata om Rawa Majid, en av Sveriges mest efterlysta brottslingar som ju tros befinna sig i just Iran. Och med tanke på de senaste dagarnas händelser så för det här upp honom på agendan igen. Först tar vi lite bakgrund.
Vi tar avstamp i oktober 2023. Då har Rawa Majid under flera år varit en av Sveriges mest efterlysta brottslingar och tros ha spelat en nyckelroll i de våldsvågor som drabbat Sverige. Misstanken är att han styrt Foxtrot-nätverket från Turkiet och irakiska Kurdistan, men nu verkar han ha bestämt sig för att röra på sig. Och det är då han verkar åka fast. Den 9 oktober publicerar SVT en artikel där man har uppgifter om att Rawa Majid gripits när han tagit sig över gränsen till Iran. Några dagar senare intervjuas SVTs reporter Diamant Salihu av Sveriges Radio.
De här uppgifterna kommer från, som jag bedömer, trovärdiga källor som har koppling till båda de här falangerna som befinner sig i strid med varandra inom Foxtrot-nätverket.
Mycket av det som händer därefter är höllt i dunkel, men under 2024 började riktas dåd mot israeliska mål i Sverige. Och spåren, de leder till Foxtrot-nätverket. Sommaren 2024 håller Säpo pressträff, där man berättar om kopplingen mellan Iran och svenska kriminella nätverk.
Säkerhetspolisen kan nu konstatera att kriminella nätverk i Sverige är en proxy som Iran använder sig av. Det här är någonting som Iran historiskt också har gjort, framförallt i Europa, så det är ingenting nytt. Men vi ser också nu mer konkret detta i Sverige då, kopplingar mellan kriminella individer i de kriminella nätverken och individer som går att koppla till de iranska underrättelsesäkerhetstjänsterna.
Under 2024 sker flera dåd mot mål med israeliska kopplingar och bilden av Foxtrots inblandning klarnar allt mer.
Tre svenskar har gripits för explosionerna i närheten av Israels ambassad i Köpenhamn. Enligt SVT så ska Rawa Majids Foxtrot-nätverk ligga bakom dåden.
En tid senare gör SVTs Uppdrag granskning ett program där man går på djupet på Foxtrot-nätverkets koppling till Iran. I granskningen menar man att dåden utförs på direkta order från landet.
Vår kartläggning visar att spåren efter attentaten gång på gång leder till samma gäng, Rawa Majids Foxtrot.
Under de senaste månaderna har mycket lite varit känt om Rawa Majids tillvaro i Iran. Men svensk polis har tidigare bedömt att han fortsatt befinner sig i landet. Så frågan är, vad händer egentligen med honom nu?
Ja, det har varit en tid här när det har varit ganska tyst kring Rawa Majid. Vet vi egentligen hur aktiv han har varit det senaste året och hur stor kapacitet hans nätverk egentligen har?
Ja, men det man kan säga om Rawa Majids situation i Iran. Vi vet väldigt lite om den, vi vet väldigt lite om hans situation och vad han gör, men man kan se att han dyker upp i olika förundersökningar, och så sent som för ett par veckor sedan så dök ett alias upp i en förundersökning som åklagaren som leder det här fallet då misstänker är Rawa Majids alias, citat Don Fox var det här aliaset, och då misstänker man att det pekar mot Rawa Majid. Men man vet ganska lite om vad han gör, men det vi har sett den senaste tiden det är hur flera av hans närmaste personer har åkt fast i till exempel Irak. Så nätverket har bedömts av polisen att man har helt enkelt försvagat det här nätverket i och med att man har tagit flera av hans närmaste personer. Men när jag intervjuade den biträdande rikspolischefen Stefan Hector för ett par månader sedan så frågade jag om Rawa Majid, och så sa han att deras hypotes, polisens hypotes, det är att Rawa Majid fortfarande är i Iran, men att det är ett land som man inte har ett polisiärt samarbete med, och därför blir det då svårare att helt enkelt komma åt honom.
Och nu senaste dagarna så har det ju minst sagt hänt saker kring Iran. USA och Israel har riktat attacker mot landet, och det gör såklart att man funderar över situationen med Rawa Majid och hur det här kan påverka honom och hans nätverk, och då även i förlängningen polis, svensk polis, möjligheter att få tag på honom. Du har ju tidigare här under förmiddagen intervjuat Ardavan Khushnood, docent och kriminolog vid Lunds universitet, som ju följt den här frågan kring Rawa Majid och Iran. Vi kan ju lyssna lite på vad han säger, för han menar ju att de senaste dagarnas händelser kan förändra spelplanen helt för Rawa Majid.
Givetvis är det så att även Rawa Majid kommer att ha det svårt och kommer att befinna sig under en väldigt pressad situation. Detta av två anledningar. Dels att det går inte helt att utesluta att han kommer bli föremål för diverse attentat av andra gänggrupperingar som är ute efter honom och som kanske har folk i Iran som då utnyttjar den här situationen när regimen är försvagad. Det andra handlar om att Israel kanske försöker att eliminera honom med tanke på att han har gett sig på israeliska mål tidigare. Och det tredje handlar givetvis om att ju mer försvagad regimen blir, ju mindre möjligheter har den iranska regimen att kunna skydda Rawa Majid. Och det är ju inte helt omöjligt heller att han behöver fly Iran till ett annat land. Så det är egentligen de scenarierna som ligger just nu framme, och det är en pressad situation för honom.
Han tror sig att ha stått under Irans kontroll. Hur kommer den här kontrollen att förändras av den här situationen som vi ser nu?
Inte är det bara så att han har stått under regimens kontroll, men han har också varit en enorm resurs för den islamiska regimen. Man har använt honom för att ge sig på israeliska ambassaden i både Sverige och Danmark. Man har använt honom för att ge sig på andra israeliska intressen i Sverige och även att försöka mörda exiliranier som regimen uppfattar som ett hot. Och med det sagt så är det som så att nu när kriget har börjat, nu när regimen anfallas på ett väldigt hårt sätt av amerikanerna och från Israel, så kommer givetvis regimen börja använda Rawa Majid till en högre grad. Hotbilden mot exiliranier i Sverige ökar avsevärt. Hotbilden mot israeliska och judiska mål ökar avsevärt. Så det som händer i Iran just nu har direkt påverkan på Sverige.
Ja, det han är inne på här, det är ju att hotbilden i Sverige, den skulle faktiskt kunna öka nu efter de här senaste dagarnas attacker. Det återstår ju att se om det stämmer, om det är så det blir. Men klart är ju att den iranska regimen är pressad och att man tidigare tros ha använt sig av Foxtrot-nätverket för att slå till mot mål i Sverige och även i Danmark. Allt det här som händer, det gör ju också att man funderar på om det kan påverka svenska polisens jakt på Rawa Majid. Du har ju varit i kontakt med polisen med just den här frågan. Vad säger de om de senaste dagarnas händelser och hur det påverkar deras arbete?
Ja, men vi fick svar här under förmiddagen från polisen som inte vill gå in särskilt mycket på det här. Men man säger då på frågan om Rawa Majid här att man följer utvecklingen noga och att man står i kontakt med utrikesdepartementet. De gör också löpande bedömningar av hur omvärldsläget ser ut och det kan i sin tur påverka deras arbete. Bland annat i arbetet med kriminella aktörer utomlands och man då tar höjd för olika händelseutvecklingar. Polisen säger också att konfliktläget kan påverka möjligheterna att agera mot kriminella aktörer i regionen. Men hur det här kommer se ut är för tidigt att säga. Vad gäller bedömningen om huruvida Rawa Majid befinner sig i Iran så säger polisen i det här nya uttalandet då att man inte har gjort någon ny bedömning. Så
deras bild är i alla fall att han fortsatt befinner sig i Iran. De har ingen anledning att tro något annat.
Nej, det är den hypotesen som de har.
Om vi återgår då till Ardavan Khushnud, kriminologen som vi pratade om tidigare i, här i avsnittet, så var han ju också inne på den här frågan hur det kan påverka den svenska polisens försök att få tag på och gripa Rawa Majid. Vi kan ju höra vad han säger om det.
Så länge han befinner sig i Iran och regimen i Iran fortsätter att bete sig så som de gör och ställer sig utanför internationell lag och mer eller mindre bedriva de aktiviteter de gör, så kommer inte svenska myndigheter tyvärr att kunna nå honom. Emellertid är ju som sagt frågan om det som händer i Iran nu kommer bidra till att han behöver röra på sig. Och då blir det helt andra möjligheter för de svenska myndigheterna, lite beroende vilket land han hamnar i.
Så det som skulle krävas är att han tvingas röra på sig helt enkelt från Iran?
Givetvis är det så. Han kommer behöva röra på sig för att svenska myndigheter ska kunna komma åt honom. Med mindre då regimen slutar någon form av avtal med amerikanerna. Där ett av dem är att de ska sluta med diverse terrorattentater. Och så vidare. Och då finns också en liten möjlighet att Rawa Majid kan utlämnas. Men att Islamiska republiken skulle gå med på något liknande, att de ska lägga ner vapnen så att säga och inte bedriva maligna aktiviteter runt om i världen, det har jag mycket, mycket svårt att tro.
Sist här hörde vi Ardavan Khushnud, kriminolog och docent vid Lunds universitet. Och han hade intervjuats av Beri Sangana. Och i arbetet med det här avsnittet så vänder vi oss också till Säpo för att ställa två frågor. Dels om risken för dåd i Sverige ökar efter attackerna mot Iran och om risken ökar att svenska kriminella nätverk utför dåd i Sverige på order från Iran. Säpo svarade då så här, citat: Säkerhetspolisen följer händelseutvecklingen i Iran och Mellanöstern mycket noga för att se vilka konsekvenser det kan ha på Sveriges säkerhet. Av erfarenhet vet vi att händelser i omvärlden kan påverka hotet mot Sverige. Här bedriver vi nu ett intensivt arbete med att inhämta och analysera underrättelser och vidta förebyggande åtgärder där vi ser behov av det. Säkerhetspolisen har sedan många år pekat på att Iran och dess underrättelse- och säkerhetstjänster bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. De ägnar sig bland annat åt flyktingspionage och har använt sig av kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Säkerhetspolisen har beredskap för att kunna hantera ett säkerhetsläge som försämras ytterligare. Slut citat. Frågan om Rawa Majid och Iran, den kommer vi fortsätta att följa här i podden och även på Aftonbladets sajt. Men för nu så sätter vi punkt och tar en kort paus innan vi går vidare med något helt annat. Häng kvar. Nu ska vi alltså byta ämne helt och istället prata om ett väldigt speciellt bedrägerifall. För att förstå vad det här handlar om så tar vi en kort bakgrund. Den här historien kretsar alltså kring två kvinnor i 20-årsåldern. Vi kallar dem för Thea och Ida. De har känt varann länge.
De är barndomsvänner. De har känt varandra sedan de gick på grundskolan i lågstadiet.
Thea och Ida verkar ha en väldigt tajt relation.
Det är två tjejer i 20-årsåldern som också, som många unga tjejer den åldern vill. Man vill ju liksom, man vill ha mycket prylar, grejer, man gör saker ihop. Men de här är väldigt tajta, de är bästa vänner som jag förstår och umgås regelbundet hela tiden, nästan varje dag.
2023 så händer något som kommer att påverka de här två i flera år framöver. Enligt Ida så är det Thea som berättar att de två blir utpressade på pengar av en man som heter Omar. Om de inte betalar så kan det bli problem för dem och för deras familjer. Upplägget det är att Ida och Thea ska betala hälften var. Ida, hon säger att hon för över pengarna till Thea och att hon sedan i sin tur ska föra över bådas pengar till Omar.
Det som händer är att Ida för över 60 000 kronor till Thea som sen ska skicka över det här till den här utpressaren.
Där ska det egentligen vara över. Men bara en tid senare så ska Thea återkomma till Ida igen. Och enligt Ida så säger Thea att utpressaren, alltså Omar, har återkommit med nya krav. Ida, hon för över nya pengar till Thea. Och så fortsätter det. Överföring efter överföring. Efter ett tag märker Idas föräldrar att Idas pengar är borta. Men när Ida berättar att hon är utpressad så hjälper de henne att ordna fram pengar till nya överföringar.
Som jag förstår det, föräldrar vill de ju hjälpa sitt barn i den här situationen så att de anmäler egentligen inte detta. Och det finns ju också hot inblandade i det här så det kan också vara att man har känt sig rädd och så vidare.
Det här pågår i över 2 år. Och sammanlagt går nästan 2 miljoner av Idas pengar till Thea. Det handlar inte bara om rena pengaöverföringar. Ida köper resor som Thea åker på, även någon resa som Ida själv följer med på. Hon för också vid ett tillfälle över 300 000 kronor till Theas pojkvän, pengar som ska gå till en kontantinsats för en lägenhet. Men i november 2025 så tar det slut. Då är det en person som står nära Idas familj som fått höra om hela utpressningshistorien och som då bestämt sig för att anmäla till polisen.
Det är närstående som känner att det är någonting som inte stämmer med det här och gör till slut en polisanmälan. Vilket slutar med att man griper Thea helt enkelt. De åker hem till henne och griper henne.
Ja, Thea grips i slutet av november. Och när polisen börjar titta på ärendet så märker de att pengarna från Ida verkar ha stannat på Theas konton. De tycks aldrig ha överförts vidare till någon Omar, utan de har istället gått till Theas utgifter. När polisen slår till mot hennes lägenhet så gör man en del intressanta fynd.
Ja, hon har ju då fått väldigt mycket pengar under de här åren. Och i den här förundersökningen så kan man se hur man hittar väldigt mycket prylar. Det är väldigt mycket kläder, det är väldigt mycket väskor och det är väldigt mycket jeans. Och man kan ju tänka sig att när man får så här mycket pengar så är det att en drivkraft kan vara att man kanske vill ha dyra saker, men det är inte särskilt dyra märken på det sättet, utan det är liksom ganska vanliga klädesplagg. Så väldigt mycket prylar, kläder, smink. Man hittar också en lista på saker. Det är en lista som den här misstänkte vännen då har skrivit. Det är någon slags to-do-list och bucket-list.
Ja, hon har kryssat av grejer som hon vill göra. Vissa saker har hon gjort, till exempel åka på Gröna Lund och sådär. Och åka utomlands har hon också kryssat av. Och sen så är det andra grejer på listan som är, ja, än så länge inte då har fallit in.
Precis. Och det här är ju saker som vi båda har noterat. Det kostar en del att göra de här sakerna.
När polisen griper till och börjar utreda det här så fattar man ju ganska snabbt misstankar om att den här Omar som skulle ha utpressat både Thea och Ida, han finns egentligen inte, utan egentligen så är det Thea som har tagit alla pengar från Ida. Ida har helt enkelt hela tiden fört över pengar till Thea och Thea har använt pengarna själv. Vad har de här pengarna gått till egentligen?
Väldigt mycket resor. Jag tror det var nästan 4 resor på 1 år. Och det är inga liksom korta weekendresor någonstans. Det var liksom några långresor. Så det har gått till väldigt mycket liksom lyxkonsumtion av något slag.
Ja, det är väldigt mycket resor. I juni så åker hon till Larnaca på Cypern. 2 veckor senare åker hon till Chania på Kreta. Och en dryg månad senare åker hon till Antalya i Turkiet. Sen när polisen fortsätter utreda det här så går de igenom hennes ekonomi. Och man ser att det är inte bara den här typen av stora investeringar som pengarna rinner iväg till. Utan det är också väldigt mycket... Ja, något som kan beskrivas som egentligen att hon lever ganska gott. Hon går väldigt mycket på Joe and the Juice. Hon verkar äta mycket luncher ute. Hon gör naglarna på olika ställen. Det finns så att man kan se dag för dag vad pengarna går till. Och det är liksom ofta att man ser att här är någon som har varit ute på en shoppingtur och fikat mycket. Det verkar vara väldigt, väldigt mycket fika. Och i förhör när polisen då vänder sig istället till Ida med allt det här och berättar att din kompis verkar ha levt ganska gott på de här pengarna. Om vi ska ta henne, vad säger hon om det hela när hon får reda på polisens misstankar?
Men till en början så vill hon faktiskt inte berätta vad det är som har hänt och förklara att de här pengarna har lånats ut och de ska ju så småningom komma tillbaka. Nämner inga namn heller utan är ganska tyst i inledande liksom förhören. Men så småningom så börjar hon förstå att det här är ganska allvarligt och börjar till slut prata och berätta vad som hänt. Men det dröjer ändå ett tag.
Ja, man ser, det är nästan som att hon i realtid under förhören förstår att det som hennes då vän har berättat, det kanske inte stämmer. Det kanske inte finns en Omar som har utpressat dem, utan det här att pengarna istället har gått till hennes kompis. Det finns ju något citat att hon säger, jag har blivit grundlurad. Och man ser att hon så att säga förstår efterhand vad det här faktiskt kanske handlar om då. Det är ju hennes bild av vad som har skett. Polisen förhör ju såklart också Thea då, som misstänks ha varit den som har lurat. Vad säger hon om det hela?
Hon menar att de båda två har hittat på den här utpressaren. Det är en version hon ger. En annan version som också ger det är att Ida har försökt köpa deras vänskap och att hon liksom frivilligt har gett de här pengarna för att liksom ge henne de här sakerna och så vidare. Så det är ju 2 historier som går helt mot varandra.
Just den där första förklaringen håller hon ju fast vid ganska länge, att det här är någonting som Ida och Thea har gjort tillsammans, att de har båda två hittat på den här Omar som ska vara utpressaren och att det i sin tur kanske har varit i ett led att få ut pengar från då Idas föräldrar och att de behövde det här påstådda hotet för att det skulle kunna fortsätta och komma pengar. Det är ju en bild som går helt stick i stäv med åklagarens och även då Idas berättelse om allt det här.
Mm. Och det finns ganska många intressanta delar i det här då Tia vid flera tillfällen ändå får information om att då pengar som kommer från familjen, att det här håller också på att ta slut. Det finns inte hur mycket pengar som helst, så att det verkar hon också vara medveten om, åtminstone om man läser utredningen.
När det gäller bevisningen här, det finns en central del av bevisningen som är en ljudfil. Vad är det som händer i den egentligen?
Det här är ju en ganska intressant ljudfil och en ljudfil som åklagaren kommer ta med sig som bevisning i rätten. Det är helt enkelt att Ida har spelat in ett samtal när hon träffar Tia där de då pratas om den här utpressaren, där Tia då påstås säga att det behövs mer pengar och på något sätt liksom bryter ihop för att Ida inte kan fixa fram mer pengar. Och hela det här samtalet spelas in och används då som bevisning för att visa att det här handlar ju snarare om ett bedrägeri.
En annan händelse i det här målet handlar om den här appen Hitta min iPhone och en händelse som knyts till det. Om du beskriver, vad är det som händer där och varför är det viktigt för utredningen?
Den här är ganska central. De här 2 tjejerna har nyss varit på en resa ihop i Grekland och haft det väldigt trevligt som jag förstår det. Men där har då Tia pratat med den här mannen som de då ska träffa och som då ska ha pengar. När han kommer tillbaka till Sverige så ska Tia träffa den här mannen. Men vad hon kanske inte vet där då, det är ju att Ida har hennes sån här, hitta min iPhone på telefonen och kan då följa sin bästa vän och hur hon rör sig. Och här noterar hon en avvikelse och det är att hon är ju inte att träffa den här personen, utan hon är hela tiden hemma.
Så det går inte riktigt ihop med Theas historia om att hon är ute och träffar den här utpressaren Omar, utan hon verkar ju vara hemma under hela tiden som det här ska ha skett.
Precis.
Jag tänker, när man hör om den här historien, att man under så lång tid tycks då ha blivit bedragen av sin bästa vän, att man har blivit lurad på så här enormt stora summor pengar som det faktiskt handlar om, nästan 2 miljoner kronor, så kan man ju ha lite svårt att förstå hur det överhuvudtaget kan ha gått till. Vi valde ju i det här avsnittet att ringa upp en professor i psykologi, Lars-Olof Johansson, som är expert på just bedrägerier, och vi bad honom att titta lite på det här fallet, och även han blir självförvånad när han läser om det och hör vad det handlar om. Vi kan lyssna lite på vad han säger.
Jag har faktiskt aldrig sett exakt det här förut. Det är just unikt när det gäller att bli lurad på så mycket pengar av en så nära vän. Och det påminner väl lite om romansbedrägerier där man utnyttjar en relation för att lura någon på pengar till exempel. Men nej, det här är ganska unikt, tycker jag.
Senare i det här samtalet med Lars-Olof Johansson så drar han även paralleller till en annan typ av mer vanliga bedrägerier som vi ser ganska många fall av. Vi kan lyssna på vad han säger där.
Ja, men det är just det här att tilliten som man bygger upp i en längre relation, eller man försöker bygga upp då som romansbedragare, den tilliten kan ju bli ganska stark. Och om man väver in ganska starka band och känslor i relationen, som det kostar ganska mycket att bryta det, så att säga. Därför är man benägen att tåla ganska mycket från den andra personen. Och man förväntar sig ju inte att en gammal vän ska svika en och lura en på pengar på det här viset. Det var ganska utarbetat det här bedrägeriet, genomtänkt, och det förväntar man sig inte. Så att där finns ju likheter, men olikheterna är ju att det inte finns den här personen fan, de skyller ju på att de var utpressade då, men det fanns ingen utpressare, utan den här kompisen är alltså den som lurar sin gamla vän. Det är jättespeciellt, tycker jag.
Ja, och vi bad honom också att beskriva lite vilken typ av drivkrafter som kan ligga bakom att man gör så här. Och då säger han så här.
Drivkrafterna brukar ju inte vara, i sånt här fall, främst pengar då. Utan det är mer vad pengarna kan köpa. Pengarna kan köpa status och makt till och med. Och man kan känna sig bättre. Massa olika psykologiska orsaker som egentligen är det man vill ha. Men det är ju också knepigt här, för att den här personen är ju då synlig. Alltså bedragaren är synlig i sitt beteende. Så att bedragaren här tar ju väldigt mycket risker. Vilket man kanske inte gör om man träffar någon eller lura någon på nätet. Och romansbedrägerier börjar ju ofta inom dating, nätdating till exempel. Då tar man inte så mycket risker som bedragare. Den här personen verkar ha väldigt speciella motiv. Det är svårt att tränga in i. Jag vet ju inte hur det specifika fallet ser ut här. Men man kan ju tänka sig att det finns motiv bakom, som inte bara handlar om pengar också. Och det kan vara hämnd till exempel. Det kan ha hänt någonting där innan som föranleder det här beteendet.
Många som lyssnar tänker att man blir inte lurad. Det händer inte mig. Hur lätt är det att bli lurad?
Ja, det är väldigt lätt att tänka att man aldrig skulle bli lurad. Men faktum är att alla flesta människor kan blir lurade under rätt omständigheter, och bedragare av olika typer är väldigt förslagna, så de har utarbetade körscheman och de kan de här psykologiska mekanismerna, så man behöver definitivt inte vara ointelligent eller dement eller någonting sånt. Jag har träffat ganska många offer, och många av dem De flesta, ja alla i princip jag har träffat, är helt normala. Det är helt vanligt folk som fungerar helt normalt.
Mm. Det var Lars-Olof Johansson, professor i psykologi. Jag tänker, när det gäller det här fallet så kommer ju rättegången dra igång här nu i veckan. Vad händer sen i det här målet?
Ja, men det här kommer klaras av, eller hyfsat fort. Sedan kommer det ju då, det ska avhandlas rätten, och sedan så kommer det komma en dom där vi helt enkelt får se om det går att bevisa att det här har varit ett grovt bedrägeri. De ska också höras i rätten, så vi får helt enkelt se vad de säger där.
Ja, och vi ska ju säga det är ju verkligen två helt olika historier som står mot varandra, och hon som vi kallar för Thea, hon förnekar ju all typ av brottslighet i det här. Hon menar ju att det inte är något brott överhuvudtaget, utan att det här är någonting som hon och Ida har gjort tillsammans, och sen så nu försöker Ida att sätta dit henne. Det återstår helt enkelt att se hur det går i det här. Jag tror att vi sätter punkt för dagens avsnitt där. Tack så mycket för idag, Beri.
Tack, Marcus.
Och vi som gjorde dagens avsnitt, det var alltså jag, Marcus Ulfsand och Beri Sangana. Om någon av er som lyssnar vill komma i kontakt med oss, då hör ni av er till marcus.ulfsand@aftonbladet.se eller beri.sangana@aftonbladet.se. Vi hörs där eller här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.